Kapitel 12. Vävens mönster. Egwene skyndade efter Ninive bort mot Eishedena som stod samlade runt en Emmeline-tronandes bärstol. Hennes önskan att få veta orsaken till tumultet i Faldera dränkte till och med hennes oro över Rand. För närvarande var han ändå utom räckhåll. Bela, Egwens raggiga sto, stod bland Eisedernas hästar och där var också Ninives häst. Väktarna stod som en järnring kring Eisederna och bärstolen med händerna på svärdsfästena och blickar som spanade överallt. De utgjorde en ö av relativt lugn i det kaos som rådde på borggården. Kinariska soldater sprang fortfarande kors och tvärs bland borgens skräckslagna invånare. Egwene trängde sig in bland Eisederna tillsammans med Ninive. Efter en genomträngande blick från väktarna var det ingen som tog någon större notis om dem. Alla visste att de skulle resa med den Emmeline-tronande. Medan de gick över borggården snappade Egwene upp tillräckligt mycket av folkets mummel för att förstå vad som hade hänt. Pilen som kommit farande som ur intet och bågskytten som ännu ingen lyckats fånga. Egwene stod som förlamad. Hennes bestörtning var så stor att hon för stunden till och med glömde bort att hon var omgiven av Eisedere. Någon hade försökt mörda den Emmeline-tronande. Det var ofattbart. Den Emmeline-tronande satt i sin bärstol med fråndragna förhängen, vänd mot först Algemar. Allas ögon var riktade mot den blodfläckade revan i hennes arm. Antingen hittar ni bågskytten, eller så gör ni det inte, min son. Hur det än går med detta, så är mina plikter i Tarvalon lika brådskande som Inktars uppdrag. Jag far nu. Men moder, protesterade Algemar. Detta mordförsök förändrar allt. Vi vet fortfarande inte på vems uppdrag gärningsmannen handlade, eller varför han blev utsänd. Inom en timme kommer jag att ha både bågskytten och svaren åt er. Den Emmeline-tronande skrattade till, torrt och glädjelöst. För att fånga den här fisken behöver ni både bättre beten och finare nät, min son. När ni väl har fått tag på mannen kommer dagen att vara för långt liden för att vi ska kunna resa. Det är alldeles för många som vill se mig död för att jag ska kunna ta särskild notis om just den här. Ni kan sända ett meddelande till Tarvalon om vad ni kommer fram till i era efterforskningar. Om ni nu kommer fram till något alls. Hon lät sin blick glida över tornen som omgav borggården. Över bålverken och skyttevärnen där de nu tysta människoskarorna fortfarande trängdes. Pilen måste ha kommit från någon av dessa platser. Jag tror att er bågskytt redan har flytt från Faldera. Men moder... Kvinnan i bärstolen avbröt honom med en gest som tydligt visade att samtalet var avslutat. Det fanns gränser för hur långt den Emmeline-tronande lät sig pressas, till och med av Falderas första. Hennes blick stannade vid Egwene och Ninive. Det var en genomträngande blick som tyckte se allt det som Egwene ville hålla hemligt om sig själv. Egwene kunde inte låta bli att ta ett steg bakåt, men hon fattade sig snabbt och neg mot den Emmeline-tronande. Hon undrade om det var rätt sak att göra. Ingen hade berättat för henne vilka etikettsregler som gällde inför den Emmeline-tronande. Ninive stod rakryggad och återgäldade den Emmeline-tronandes blick, men hon grep efter Egwens hand och höll den lika hårt som Egwene höll hennes. Så det här är alltså dina två aspiranter, Moraine, sa den Emmeline-tronande. Moraine svarade med nästan osynlig nick och de andra Eisederna tittade på de två kvinnorna från Emonds Wall. Egwene svalde. De såg allihop ut som om de visste saker. Saker som andra människor inte hade en aning om. Och det var verkligen ingen tröst att veta att det var just så det låg till. Ja, jag kan känna gnistan hos båda två. Men vad kommer att kunna växa ur gnistan? Det är frågan, inte sant? Egwene var alldeles torr i munnen. När mäster Padwin, snickaren i Eamons Wall, betraktade sina verktyg var det med ungefär samma blick som den ärmelintronande nu riktade mot dem. Det var som om hon redan såg vilka olika användningsområden hon hade för dem. Plötsligt sa den ärmelintronande: "Det är hög tid att vi kommer härifrån. Sitt upp. Först Algemar och jag kan säga vad vi behöver säga varandra utan att ni måste stå här och glo som noviser på fridag. Sitt upp." På hennes befallning gick väktarna till sina hästar, fortfarande intensivt uppmärksamma. Och alla Aes Sedena, utom Lin, lämnade bärstolen för att sitta upp. När Egwene och Nineve vände sig om för att även de lyda befallningen kom en betjänt fram och ställde sig vid först Algemars sida med en silverbägare i händerna. Algemar tog emot den med en missnöjd min. "Moder, tag denna bägare från min hand och med den min önskan att ljuset ska stå er bi denna dag och alla." Egwene missade fortsättningen när hon tog sig upp i sadeln på Bela. När hon hade klappat stoet och ordnat sina kjolar hade bärstolen redan börjat röra sig mot de öppna portarna. Hästarna som bar den travade på utan vare sig tömmar eller seltyg. Lin red bredvid bärstolen med sin stav lutad mot stigbygeln. Egwene och Nineve lät sina hästar falla in efter resten av Aes Sedena. Åskådarna som kantade stadens gator hälsade processionen med ett bifallsvrål som nästan överröstade trummornas muller och trumpeternas smatter. I kolonnens spets red väktare och ovan dem vajade baneret med Tervallons vita låga. Andra väktare red runt Aes Sedena och höll tillbaka folkmassan. Bakom följde bågskyttar och pikenerare i ordnade led, alla med Tervallons låga på bröstet. När processionen slingrade sig ut ur staden och vände sig mot sydväst tystnade trumpeterna. Men man kunde fortfarande höra jublet från staden. Egwene såg sig om flera gånger, ända tills Faldaras torn och murar försvunnit bakom träd och höjder. Nineve som red bredvid henne skakade på huvudet. "Det är ingen fara med Rand. Han har först Inktar och 20 lansar med sig. Hur som helst finns det inget du kan göra åt saken. Inget någon av oss kan göra." Hon sneglade mot Moraine. Hennes smäckra vita sto och Lans stora svarta hingst var ett udda par där de red sida vid sida en bit från de andra. "Inte än." Kolonnen gjorde en sväng västerut. Den rörde sig tämligen långsamt. Inte ens i lätt rustning kunde fotfolket röra sig särskilt snabbt över den kuperade kinariska terrängen. Inte om man ville hålla tempot någon längre tid. De tog sig fram så fort som omständigheterna tillät. De slog läge sent på kvällarna. Den ärmelintronande gick inte med på att stanna förrän det knappt fanns nog med ljus för att slå upp tältet. Dessa såg ut som tillplattade vita kupoler och hade nätt och jämnt ståhöjd i mitten. Varje par Aesider från samma aje hade ett tält och den ärmelintronande och väktarinnan hade var sitt. Moraine delade tält med sina två systrar ur blå aja. Soldaterna sov på marken i sin egen avdelning av lägret och väktarna låg insvepta i sina mantlar utanför de tält där deras respektive Aes Sedai bodde. Tältet som de två röda systrarna delade såg märkvärdigt ensamt ut utan väktare. Medan det vilade en nästan festlig stämning över de grönas tält. De två Aes Sedai som sov där satt ofta utanför tältet och pratade till långt efter mörkrets inbrott med de fyra väktare de haft med sig. Vid ett tillfälle kom Lan till det tält som Egwene delade med Nineve och tog med sig klokfrun ut i natten. De stod och samtalade en kort bit från tältet och Egwene kikade på dem bakom en tältflik. Hon hörde inget av vad de sa. Inte förrän Nineve fick ett vredesutbrott och stegade tillbaka till tältet. Hon svepte in sig i sina filtar och vägrade prata. Egwen tyckte sig ana att hennes kinder var våta av tårar, men eftersom hon gömde ansiktet bakom filten var det omöjligt att säga säkert. En lång stund stod Lön kvar ute i mörkret och tittade på tältet innan han slutligen gick därifrån. Han kom inte dit fler gånger. Moraine kom inte ens nära dem, utan bara nickade åt dem när de passerade varandra. Hon tillbringade hela sin vakna tid i samtal med de andra Esedena, alla utom de röda systrarna. En och en tog hon dem åt sidan medan de red. De få vilopauser som den Ämerlin-tronande tillät var mycket korta. Hon har väl inte tid med oss längre, sa Egwene dystert. Moraine var den enda av Esedena som hon kände. Kanske också, även om hon inte gärna ville medge det inför sig själv, den enda hon kände att hon verkligen kunde lita på. Hon har hittat oss, och nu är vi på väg till Tervallon. Jag antar att hon har andra saker att tänka på nu. Nynäv gav till en lätt fnysning. Jag kommer inte att tro på att hon är färdig med oss förrän hon är död och begraven, eller vi är det. Hon är slug som en räv. Det kom andra Aesir till deras tält. Första natten efter att de lämnat Faldara hade Egwene blivit helt förskräckt när tältfliken veks åt sidan och en fyllig Aesir med fyrkantigt ansikte kom in i deras tält. Hon hade gråsprängt hår och verkade en aning disträ och frånvarande. Hon kastade en blick mot lyktan som hängde i taket där tältet var som högst och genast blev lågan lite högre och ljusare. Egwene tyckte sig känna eller nästan se någonting kring Aesir när lågan växte. Moraine hade berättat att hon en dag, när hon fått mer undervisning, skulle kunna se när en annan kvinna ledde kraften. Så småningom skulle hon också lära sig att känna igen en kvinna som kunde bruka kraften, även om hon inte gjorde det just då. Jag heter Varin Methwin, sa kvinnan och log. Och ni är Egwene Alvere och Nynäv Almera, från Tufloden, som en gång var Manetharan. Där är det gamla blodet starkt, det sjunger. Egwene och Nynäv tittade på varandra när de reste på sig. Kommer ni för att föra oss till den Ämerlin-tronande? Frågade Egwene. Varin skrattade. Hon hade en bläckfläck på näsan. Nej, i all sin dar. Den Ämerlin-tronande har viktigare saker för sig än att ta hand om två unga kvinnor som inte ens är noviser. Fast man kan ju aldrig veta. Ni har båda en anselig potential. Särskilt du, Nynäv. En dag, hon tystnade och gned sig tankfullt om näsan, precis över bläckfläcken. Men den dagen är inte kommen än. Jag är här för att ge dig en lektion, Egwene. Du har experimenterat på egen hand, är jag rädd. Egwene tittade nervöst på Nynäv. Vad har jag gjort? Inget medvetet i varje fall. Åh, du har inte gjort något fel. Inte direkt. Det du gjort är kanske en smula farligt, men inte direkt fel. Varin satte sig ned på tältgolvet med korslagda ben. Sitt ner, båda två. Sitt. Jag tänker inte sitta här och böja nacken hela tiden. Hon makade på sig tills hon hittade en bekväm ställning. Sitt! Egwene satte sig med korsade ben mitt emot Aesir och försökte låta bli att titta på Nynäv. Jag behöver inte se skyldig ut förrän jag vet om jag är det. Och kanske inte ens då. Vad är det jag har gjort som är farligt men inte direkt fel? Lätt kraften förstås, barn. Egwene bara gapade. Nynäv utbrast. Men det är ju löjligt. Varför ska vi till Tervallon om inte för att leda kraften? Moraine Sedé har gett mig lektioner, lyckades Egwene få fram. Varin lyfte händerna och de tystnade. Hon verkade kanske tankspridd, men inte desto mindre var hon en Sedé. Barn, tror du att vi Aesir utan vidare lär varenda flicka som säger att hon vill bli en av oss att bruka kraften? Nu är du väl kanske inte vilken flicka som helst, men inte desto mindre. Hon skakade allvarsamt på huvudet. Men varför gjorde hon det då? Frågade Nynäv uppfordrande. Ninev hade inte fått några lektioner och Egwen visste fortfarande inte riktigt om det grämde henne eller ej. Därför att Egwen redan hade brukat kraften, sa Varin tålmodigt. Det har jag också. Det lät inte som om Ninev var speciellt glad över detta. Dina förutsättningar är annorlunda, barn. Det faktum att du fortfarande lever visar att du har klarat dig igenom de olika kriserna och att du gjort det på egen hand. Jag tror att du vet vilken tur du har haft. Av de kvinnor som varit tvungna att göra vad du gjort är det bara en av fyra som överlever. Men det är klart, vildbrukare. Varin gjorde en generad min. Ursäkta mig, men det är vad vi i Vita tornet brukar kalla de kvinnor som utan undervisning har lyckats skaffa sig viss kontroll över kraften. Mycket styrs fortfarande av slumpen, som hos dig. Och för det mesta är det nätt och jämnt man kan kalla det kontroll. Men trots allt är det något slags kontroll. Vildbrukare har sina egna svårigheter. De har nästan alltid byggt upp murar kring sig för att slippa inse vad det egentligen är de gör. Och de murarna kommer i vägen för en mer medveten form av kontroll. Ju längre tid någon har haft på sig att bygga sådana murar, desto svårare är det att bryta ner dem. Men om det går att rasera dem? Tja, en del av våra allra mest mästerliga systrar har varit vildbrukare från början. Ninni vred irriterat på sig och tittade mot utgången som hon funderade på att gå därifrån. Jag förstår inte vad detta har med mig att göra, sa Egwen. Varin tittade på henne med blinkande ögon, nästan som hon undrade var hon hade kommit ifrån. Med dig? Ingenting alls. Ditt problem är ett helt annat. Hos de flesta flickor som vill bli Aes Sedai, även de flesta flickor som har fröet inom sig, som du, är denna önskan uppblandad med en god portion rädsla. Även efter det att de har kommit till tornet, även när de lärt sig vad de kan göra och hur de ska göra det, så måste de under flera månaders tid, steg för steg, bli ledda av en syster eller en av de antagna. Så är det tydligen inte med dig. Vad jag förstår kastade du dig över din förmåga så fort du visste att du hade den. Du trevade dig fram genom mörkret utan att någonsin ägna en tanke åt den bottenlösa avgrund som kunde finnas under dina fötter nästa gång du tog ett steg framåt. Åh, det har funnits andra som du. Du är inte unik. Moraine var själv sådan. När hon förstod vad du gjort hade hon inget annat val än att börja undervisa dig. Har Moraine någonsin förklarat något av det här för dig? Aldrig. Egwen önskade att hon inte låtit så ynklig. Hon hade annat att tänka på. Ninive gav ifrån sig en tyst fnysning. Nå, Moraine har aldrig trott på att berätta mer för folk än de måste veta. Kunskap tjänar inget egentligt syfte, men det gör å andra sidan inte okunskap heller. Själv har jag alltid föredragit att veta framför att inte veta.
Finns den verkligen? Den bottenlösa avgrunden, menar jag.
Inte hittills, uppenbarligen, sa Varin och la huvudet på sned. Men vid nästa steg. Hon ryckte på axlarna. Du förstår, barn, att ju mer man försöker vidröra urkällan, ju mer man försöker bruka kraften, desto lättare blir det att verkligen göra det. Ja visst, i början famlar man för det mesta bara i tomma luften när man försöker gripa efter urkällan. Eller så lyckas man faktiskt att vidröra sig där. Man kan inte göra något med kraften fast man känner hur den strömmar genom en. Eller också lyckas man göra något, men det blir inte alls vad man tänkt sig. Det är det som är faran. För det mesta samverkar undervisningen med flickans egen rädsla så att förmågan att vidröra urkällan och bruka kraften utvecklas parallellt med förmågan att kontrollera vad man gör. Du däremot började försöka bruka kraften utan att någon lärde dig hur du skulle kontrollera din förmåga. Du tycker säkert inte att du har kommit särskilt långt, och det är i och för sig riktigt. Men det du gjort är som att kunna springa upp för en kulle utan att veta hur man gör när man springer ned på andra sidan, eller går.
Om du inte lär dig resten också kommer du förr eller senare att falla omkull. Vad jag menar är inte det som händer med de stackars män som kan bruka kraften. Du blir inte galen och kommer inte att dö heller. Inte så länge det finns systrar som kan ta hand om dig. Men har du funderat på vad du kan göra av misstag utan att mena det? För ett ögonblick försvann den tankspridda blicken ur Varins ögon. För ett ögonblick tycktes hennes ögon blixtra mot Egwene och Ninib med samma skärpa som den Amelin-tronandes. Din medfödda förmåga är stark, barn, och den kommer att växa sig ännu starkare. Du måste lära dig att kontrollera den innan du skadar dig själv eller någon annan, eller i värsta fall en hel massa människor. Det var det som Orain försökte lära dig. Det är det som jag ska försöka hjälpa dig med ikväll och som någon av systrarna kommer att hjälpa dig med varje kväll ända tills vi kan överlämna dig i Sheriams synnerligen kompetenta omvårdnad. Det är hon som är novisernas föreståndarinna.
Känner hon till hur det är med Rand, tänkte Egwene. Det är omöjligt. Om hon haft minsta misstanke om det skulle hon aldrig ha låtit honom lämna Faldara. Men hon var säker på att hon inte hade inbillat sig det hon sett i Varins blick.
Tack, Varin Sedai. Jag ska försöka.
Ninive reste sig smidigt upp från golvet.
Jag går och sätter mig vid elden så att ni båda får vara i fred.
Du borde nog stanna här, sa Varin. Du skulle kunna ha nytta av det. Av vad Moraine sagt verkar det som om du inte behöver mycket undervisning för att kunna få graden av antagen redan från början.
Ninive tvekade bara ett ögonblick innan hon bestämt skakade på huvudet.
Tack för erbjudandet, men jag kan vänta tills vi kommer fram till Tervallon. Egwene, om du vill med något så är jag...
Hur man än ser på saken, avbröt Varin henne, så är du en vuxen kvinna. En novis brukar klara sig bättre ju yngre hon är. Det beror inte nödvändigtvis på att hon gör bättre ifrån sig i träningen, utan på att en novis förväntas göra vad hon blir tillsagd, och det utan att ställa frågor.
Denna disciplin blir egentligen meningsfull först vid ett senare stadium av undervisningen. Då kan minsta tvekan eller tvivel få tragiska konsekvenser. Men det är bäst att arbeta in den redan från början. De antagna å andra sidan förväntas ifrågasätta saker. De förmodas veta tillräckligt mycket för att veta var de ska fråga och när de ska göra det. Vilket tror du att du skulle föredra?
Ninive knöt händerna där hon höll dem framför kjolen. Hon tittade mot utgången igen med rynkade ögonbryn. Men till sist nickade hon kort och satte sig ned på golvet igen.
Jag kan väl lika gärna stanna då.
Bra, sa Varin. Nå, den här biten känner du redan till, Egwene. Men för Ninives skull går jag igenom den igen, steg för steg. Så småningom kommer det att gå av sig själv. Ni kommer att kunna göra det snabbare än ni hinner tänka det. Men än så länge är det bäst att ta det lugnt.
Blunda, är ni snälla. Det går bättre i början om man inte har något alls som distraherar en. Egwene blundade.
Varin var tyst en liten stund.
Ninive, sa Varin sedan. Var snäll och stäng ögonen. Du går faktiskt mycket bättre då.
Ännu en paus.
Tack, barn. Nå, nu måste ni tömma era sinnen. Tömma era tankar. Det finns bara en enda sak i era sinnen. En blomknopp. Bara det.
Bara knoppen. Ingenting annat. Ni kan se den in i minsta detalj. Ni kan känna lukten av den. Ni kan känna den. Varenda åder på vartenda blad. Varenda linje på vartenda kronblad. Ni känner hur saften pulserar. Känn på den. Känn den. Var den. Du och knoppen är ett och samma. Ni är ett. Du är knoppen.
Hon fortsatte med hypnotiskt mässande röst. Men Egwene hörde egentligen inte längre vad hon sa. Hon hade gjort den här övningen förut tillsammans med Moraine. Den gick långsamt, men Moraine hade sagt att det skulle gå fortare med tiden.
Inom sig kände hon att hon var en rosenknopp med tätt hopvecklade röda kronblad. Men så plötsligt fanns det något annat där. Ljus. Ett ljus som strålade mot kronbladen. Långsamt vecklade kronbladen ut sig, öppnade sig mot ljuset, absorberade ljuset. Rosen och ljuset var ett. Äggen och ljuset var ett. Hon kunde känna ljusets minsta darrning inom sig. Hon grep efter mer, sträckte sig efter mer. Plötsligt var allt samman borta, både rosen och ljuset. En annan sak som Moraine hade sagt var att man aldrig kunde tvinga fram det. Egwene suckade och öppnade ögonen. Ninive såg bister ut. Varin var lika lugn som alltid. Man kan inte få det att hända, sa Aesedin. Man måste låta det hända. Man måste överlämna sig åt kraften innan man kan kontrollera den. Det här är rena dumheterna, muttrade Ninive. Jag känner mig inte som en blomma. Om något känner jag mig som en taggig slånbuske. Jag tror jag går och sätter mig vid elden ändå.
Som du vill, sa Beryn.
Nämnde jag förresten att noviserna har hushållstjänst. De diskar, skurar golven, tvättar, passar upp i borden, allt möjligt. Själv tycker jag att tjänarna gör jobbet bra mycket bättre, men den sortens sysslor anses uppbyggliga för unga kvinnor. Åh, du stannar ändå. Bra, nå barn, kom ihåg att även en slånbuske blommar ibland. Mitt bland alla taggarna har den vackra vita blommor. Nu försöker vi en i taget istället. Egwen, vi tar det från början. Blunda.
Innan Varin lämnade dem hade Egwen flera gånger fått uppleva hur kraften strömmade genom henne. Den var aldrig särskilt stark och det mesta hon lyckades göra med den var att få luften att röra sig så att tältduken fladdrade en smula. En nysning hade varit lika effektiv, det var hon övertygad om. Det hade gått bättre tillsammans med Moraine, i varje fall ibland. Hon önskade att det varit Moraine som undervisat dem nu också.
Ninive kände inte så mycket som en ilning. Det var i varje fall vad hon sa. Mot slutet av undervisningen var hennes blick hård och hennes läppar spända. Och Egwen var rädd att hon skulle börja läxa upp Varin som om hon vore någon av kvinnorna hemma i byn som inkräktade på klokfruns privatliv. Men Varin sa bara åt henne att blunda igen. Den här gången utan Egwen. Egwen satt och tittade på de båda andra utan att kunna kväva sina gäspningar. Det var sent, långt efter den tid då hon brukade gå till sängs.
Ninive såg ut som döden själv. Hon knep igen ögonen som om hon aldrig tänkte öppna dem igen och knöt händerna så hårt att knogarna vitnade.
Egwene hoppades att klokfrun inte skulle låta sitt dåliga humör få utlopp, inte efter att ha låtit det laddas upp så här länge.
Känn hur flödet genomströmmar dig, sa Varin. Hennes röst hade inte förändrats, men en ny glöd hade plötsligt tänts i hennes ögon. Känn flödet, kraftens flöde. Känn det som en bris, som en lätt darrning i luften.
Egwen rätade på ryggen där hon satt. Det var med dessa ord Varin hade väglett henne varje gång kraften verkligen hade strömmat genom henne. En lätt bris, bara den allra mildaste luftström. Lätt, lätt. Plötsligt flammade högen med filtar upp som en hög fnöske.
Ninive öppnade ögonen med ett tjut.
Egwene var inte säker på om hon själv skrek eller ej. Hon visste bara att hon snabbt som blixten var på fötter och försökte sparka ut de brinnande filtarna ur tältet innan det också fattade eld. Innan hon hann sparka en andra gång försvann lågorna. Kvar var bara en rykande förkolnad massa och lukten av bränd ull.
Ser man på, sa Varin.
Ser man på? Inte hade jag trott att jag skulle behöva agera brandkår här. Svimma inte nu, barn. Det är bra nu. Jag har tagit hand om det.
Jag var arg. Ninive talade med darrande läppar. Hennes ansikte var blekt som om allt blod försvunnit ur det. Jag hörde hur ni pratade om en bris. Hur ni sa åt mig vad jag skulle göra. Och plötsligt fanns idén om eld bara där i mitt huvud. Jag,
Jag menade inte att sätta eld på något. Det var bara en helt liten eld i mitt huvud.
Hon genomfors av en darrning.
Och det var ändå bara en liten eld det där. Varin gav till ett barskt skratt, men slutade abrupt när hon såg på Ninive igen. Hur är det med dig, barn? Om du mår dåligt kan jag...
Ninive skakade på huvudet och Varin nickade.
Det är vila du behöver. Det gör ni båda två. Jag har låtit er arbeta för hårt. Ni måste vila. Den ärmelintronande kommer att vilja bryta upp före gryningen.
Hon reste sig upp och petade på de brända filtarna med tåspetsen.
Jag ska se till att ni får nya filtar. Jag hoppas att det här får er båda två att begripa hur viktigt det är att man har kontroll över det man gör. Ni måste lära er att göra det ni vill göra och inget annat. Förutom att man kan skada andra människor finns det en annan risk med att ta in mer av kraften än man kan hantera. Och än så länge kan ni inte hantera särskilt mycket, även om det blir mer och mer med tiden. Om man tar in för mycket kan man själv bli drabbad. Det kan döda en, men man kan också bli utbränd, förlora den förmåga man hade. Sedan, som om hon inte just hade talat om för dem att de balanserade på en knivsägg, tillade hon ett muntert "Sov gott!" Med det var hon försvunnen.
Egwen slog armarna runt Ninive och höll hårt om henne. "Det är ingen fara, Ninive. Du behöver inte vara rädd. När du väl lärt dig att kontrollera..."
Ninive gav till ett sprucket skratt. "Jag är inte rädd." Hon sneglade bort mot de rykande filtarna men ryckte snabbt undan blicken. "Det behövs mer än en liten brasa för att skrämma mig." Men hon tittade inte mer åt det hållet. Inte ens när en väktare kom och bytte ut filtarna mot nya. Varin kom inte fler gånger, precis som hon hade sagt. På deras fortsatta resa åt sydväst, som dag efter dag fortsatte så snabbt som fotmännen förmådde gå, brydde sig Varin inte mer om de två kvinnorna från Emonds Wall än vad Moraine gjorde. Det gällde för övrigt de andra Aesedena också. Aesedena var inte direkt ovänliga mot dem, utan snarare reserverade och otillgängliga, som om deras tankar var upptagna med annat. Deras kyliga uppträdande gjorde Egwen illa till mots och påminde henne om alla de berättelser hon fått höra som liten. Hennes mor hade alltid sagt att det som berättades om Aesedena bara var fånerier som dumma karar hade hittat på. Men å andra sidan hade varken hennes mor eller någon annan kvinna i Emonds Wall någonsin träffat en Aesedé förrän Moraine kom dit. Egwen själv hade tillbringat en hel del tid tillsammans med Moraine, och Moraine var bevis nog på att inte alla Aesedair var som sagornas iskalla intrigmakare och skoningslösa förgörare, de som orsakat världsfallet. Så mycket visste hon ju, att världsfallet hade orsakats av manliga Aesedair, på den tiden då det funnits sådana, under sagornas ålder. Men det var en klentröst. Alla Aesedair var inte som de i sagorna. Men hur många var det och vilka? De Aesedair som kom till deras tält på kvällarna var så olika att de inte på något sätt hjälpte henne att bringa reda i sina tankar. Alviarin var lika sval och affärsmässig som handelsmännen som brukade komma till Emonds Wall för att köpa ull och tobak. Hon blev förvånad över att Ninive skulle ta del av undervisningen, men accepterade det och var vass i sin kritik, men alltid redo att försöka igen. Alana Musvani skrattade ofta och ägnade lika mycket tid åt att prata om världen, och då särskilt om män, som hon ägnade åt lektionen. Alana var alldeles för intresserad av Rand, Matt och Perrin för att Egwen skulle känna sig riktigt väl till mots. Särskilt Rand. Värst av allihop var Liandrin. Hon var den enda av dem som bar sin sjal när hon kom till deras tält. De andra hade packat ned sina redan innan de lämnade Faldara. Liandrin satt hela tiden och fingrade på de röda fransarna och lärde inte ut särskilt mycket. Det var bara högst motvilligt hon delade med sig av sina kunskaper. Hon förhörde Egwen och Ninive som om de stått anklagade för något brott, och alla hennes frågor handlade om de tre pojkarna. Hon fortsatte med det tills Ninive gjorde klart att kvällen var slut.
Egwene visste inte riktigt varför Ninive gjorde det, och sedan lämnade hon dem utan förvarning.
Ta er i akt, mina döttrar. Ni är inte längre i er lilla by. Nu har ni doppat fötterna i vatten där det finns sånt som kan bita er.
Slutligen kom kolonnen fram till byn Medo, som låg på stranden till floden Mora. Floden rann längs gränsen mellan Shainar och Arafel och mynnade så småningom ut i floden Erinrin.
Egwene var övertygad om att det var Aes Sedernas frågor om Rand som fått honom att börja uppträda i hennes drömmar. På nätterna drömde hon om honom, och på dagarna var hon orolig för honom. Hon undrade om han och de andra verkligen varit tvungna att följa Inktar in i stora fördärv i jakten efter Valyres horn. Drömmarna var alltid obehagliga. Till en början var det bara vanliga mardrömmar, men när de nådde fram till Medo hade de förändrats.
Ursäkta, Aes Sedai, sa Egwene blygt. Har ni sett till Moraine Sedai?
Den slanka Aes Sedai hon tilltalat vinkade bara avfärdande och skyndade iväg genom trängseln på den fackelupplysta bygatan.
Egwene visste att hon tillhörde Gula Aya, fast hon inte hade på sig sin sjal nu. Men förutom det visste Egwene ingenting om henne, inte ens hennes namn. Medo var en liten by. Egwene blev förbluffad när hon insåg att en by hon numera betraktade som liten var lika stor som Imonswall. Och nu fanns det plötsligt fler besökare där än den bofasta befolkningen. Det rådde fullt tumult. De smala gatorna var fulla av hästar och människor som knuffade sig fram mot kajen, förbi bybor som föll på knä varje gång någon av Aes Sedaina hastade förbi. Facklorna lyste obarmhärtigt upp alltsammans. De två kajerna sträckte sig ut i floden Mora som två stenfingrar, och vid var och en av dem låg ett par små tvåmastade fartyg. Där höll man redan på att lyfta ombord hästarna med hjälp av bommar och vinschar och kraftiga tygvaggor under magarna. Ute på den månljusskimrande floden trängdes fler skepp, höga och breda, med masterna krönta av lanternor. Vissa var redan lastade, medan andra väntade på sin tur. Roddbåtar gick i skytteltrafik med bågskyttar och pikenerare ut i skeppen. De höjda pikarna fick båtarna att likna enorma spiggar som simmade i ytan. På vänstra kajen hittade Egwene Anaya. Hon betraktade pålastningen och jagade på dem som inte arbetade fort nog. Anaya hade aldrig sagt mer än ett par ord till Egwene, men hon verkade ändå olik de andra, liknade mer kvinnorna hemifrån. Egwene kunde tänka sig hur hon bakade bröd hemma i köket. Hon kunde inte föreställa sig någon av de andra i en sån situation. Anaya Sedai, har ni sett Moraine Sedai? Jag måste få tala med henne.
Aes Sedai vände sig mot henne med en tankspridd min.
Vad? Åh, är det du barn? Moraine har gett sig av. Och din vän Ninive är redan ute på flodens drottning. Jag fick själv fösa ombord henne på en av båtarna. Hon skrek att hon inte tänkte ge sig av utan dig. Ljus, vilket stå hej. Du borde vara ombord du med. Leta rätt på någon båt som ska ut i flodens drottning. Ni båda åker tillsammans med den Ämmerlintronande, så ni får sköta er när ni väl är ombord. Inga uppträden eller raserianfall.
Vilket skepp reser Moraine Sedai med?
Moraine är inte på något skepp, flicka. Hon är borta. Hon försvann för 2 dagar sedan och den Ämmerlintronande är rasande. Anaya grinade illa och skakade på huvudet, men hade fortfarande större delen av sin uppmärksamhet riktad mot arbetarna. Först försvinner Moraine med Lan, sen försvinner Leandrin i hälarna på Moraine, och till sist försvinner Varin också. Ingen av dem har sagt så mycket som ett ord till någon annan. Varin tog inte ens med sig sin väktare. Thomas sitter och biter på naglarna av oro för henne.
Aes Sedai tittade upp i skyn. Månen lyste ner över dem utan att skylas av några moln.
Vi blir tvungna att kalla på vinden igen, och det lär inte göra den Ämmerlintronande gladare. Vi ska vara på väg mot Tervallon inom en timme, säger hon, och hon tänker inte låta något försinka henne. Jag vill då inte vara i Moraines kläder nästa gång de träffas. Inte Leandrins eller Verins heller, för den delen. De kommer att önska att de var noviser igen. Men kära barn, hur är det fatt?
Egwene tog ett djupt andetag. Moraine borta. Det kan hon bara inte vara. Jag måste berätta för någon. Någon som inte skrattar åt mig. Hon försökte föreställa sig Anaya som en av kvinnorna hemma i Emonswall. En kvinna som lyssnade på sin dotters problem. Hon passade in i bilden. Anaya Sidé. Rand är i knipa. Anaya gav henne en forskande blick.
Den där långa pojken från din hemby. Så du har redan börjat sakna honom. Nu skulle det ju knappast förvåna mig om han faktiskt är i knipa. Unga män i hans ålder har en förmåga att hamna i bekymmer. Men det var den andra, Mert, som verkligen såg ut att ha problem. Nå, barn. Jag menade inte att göra mig lustig över vad du säger. Vad är det för sorts knipa? Och hur kan du känna till den? Vid det här laget måste han och först Inktar ha fått tag på hornet och tagit det tillbaka till Faldara. Om inte har de varit tvungna att följa efter in i stora fördärv, det vill säga. Och i så fall är det inget vi kan göra något åt.
Jag tror inte att de är i stora fördärv och inte tillbaka i Faldara heller. Jag hade en dröm. Hon sa det med en skugga av trots i rösten. Det lät fånigt när hon sa det, men det hade verkat så verkligt. En mardröm, ja visst, men verklig.
Först hade hon sett en maskerad man med eld istället för ögon. Trots masken hade hon tyckt att han verkade förvånad över att se henne. Hans blick hade gjort henne så rädd att hon nästan trodde att hennes ben skulle skaka sönder. Men plötsligt hade han varit försvunnen. Istället såg hon Rand liggande på marken, insvept i en mantel. Böjd över honom stod en kvinna och tittade ned på honom. Hennes ansikte låg i skugga, men ögonen tycktes lysa som månen, och Egwene visste att hon var ond. Sen blixtrade det till, och de var försvunna. Båda två. Och bakom allsammans, som om det var något helt annat, fanns en känsla av fara, som en fälla som höll på att slå igen om ett intet ont anande lamm. En fälla med tänder som en rävsax. Det var som om tiden hade gått långsammare och hon kunde se hur järnkäftarna sakta närmade sig varandra. Drömmen hade inte bleknat när hon vaknade, så som drömmar brukar göra. Känslan av fara var fortfarande så stark att hon hela tiden ville se sig om för att försäkra sig om att ingen var där. Men på något sätt kände hon att det var Rand faran var riktad mot, inte henne. Hon undrade om kvinnan hade varit Moraine, men förebrådde sig själv för att ha tänkt något sånt. Leandrin passade bättre in, eller kanske Elena. Hon hade också varit intresserad av Rand. Hon kunde inte förmå sig att berätta för Anaya. Hon sa formellt, Anaya Sidé, jag vet att det låter dumt, men han är i fara. Stor fara, jag vet det. Jag kunde känna det. Det kan jag fortfarande. Anaya hade ett tankfullt uttryck. Nåväl, sa hon med mjuk röst. Det är något jag vågar slå vad om att ingen har tänkt på. Du kanske är en drömmare. Chansen är liten, barn, men vi har inte haft någon drömmare på 400 eller 500 år. Och att drömma är tätt förknippat med förebådan. Om du verkligen kan drömma kan det mycket väl hända att du har förebådan också. Det skulle bli en nagel i ögat på de bröda. Det kan förstås ha varit en vanlig mardröm, orsakad av sena kvällar och kall mat, och att vi ridit så hårt sedan vi lämnade Faldara, och att du saknar din unge kavaljer. Det är betydligt troligare. Ja, barn, jag vet, du är orolig för honom. Visade din dröm vad det var för sorts fara?
Egwene skakade på huvudet. Han bara försvann, och jag kände faran och ondska. Det kände jag redan innan han försvann. Hon rös och gnuggade sina händer. Jag kan fortfarande känna det.
Nåja, vi får tala mer om saken ombord på flodens drottning. Om du är en drömmare ska jag se till att du får den undervisning som Moraine borde vara här och... Du där, hojtade Eisedén så plötsligt att Egwene hoppade till. En lång karl som just hade satt sig på en vintunna hoppade också till.
Flera andra skyndade på sina steg. Den där ska du lasta ombord, inte sitta och vila på. Vi får prata på båten, barn. Nej, din idiot, du kan inte bära den ensam. Vill du knäcka ryggen? Anaya gick längs kajen med långa kliv och lät de olyckliga byborna smaka på vassare tillsägelser än Egwen trott att denna vänliga kvinna var mäktig.
Egwen tittade söderut, ut i mörkret. Han var där, någonstans. Inte i Faldara och inte i stora fördärv. Det var hon säker på. Ta vara på dig, din store Luns. Om du går och dör innan jag kan få dig ut ur det här eländet så ska jag flå dig levande.
Det föll henne inte in att undra hur hon skulle kunna få honom ut ur någonting. Hon som var på väg till Tervallon.
Hon svepte in sig ordentligt i manteln och gav sig av för att leta upp en båt som kunde ta henne till flodens drottning.